Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året, keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord, det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller ett knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT-telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Jag går fram till den här spegeln och så frågar jag så här, men hur kommer det sig nu? I alla de större sammanhangen, förutom i liksom i stort sett de enda undantagen, så i din egen förort och din egen MC-klubb, så har du gjort dig på något sätt, kanske inte omöjlig, men i alla fall, ja men lite så. Alltså, det kan ju inte bara vara deras fel. Jag agerar ju på något sätt så att jag gör mig själv omöjlig.
Har Han har aldrig varit rädd för att sticka ut, röra upp känslor, provocera. Ja, den gamla värstingen Jan Emanuel, en gång i tiden, dessutom med efternamnet Johansson, har gått sin egen väg från dag ett. Nu ska vi snart prata om hans krokiga stig in i och ut ur politiken. Hans entreprenörskap, det som gjorde honom ekonomiskt oberoende för många år sedan, och hans fullständiga brist på beröringsskräck. Han har nyligen synts i media med anledning av den debattturné han gjort med Jimmy Åkesson. Och så ska vi också tala om att bli cancel, något han nyligen upplevt själv i detta värvet avsnitt 524. Här är den evige sossen som inte vet hur han röstar i höst, Jan Emanuel.
Vad gjorde du i Göteborg?
Jag var i Göteborg och hade en debatt med Jimmy Åkesson.
Just det. Och det där ska vi prata om så småningom. Men en sak som jag måste ta upp med dig innan, ja, innan vi drar igång, för att det hände alldeles nyss. Det var ju att när du, för du kom ju upp för gatan och sen hade du liksom en skolklass bakom dig. Vad fan hände där?
Det är en kategori av, en ålderskategori som av outgrundlig anledning uppskattar det jag gör.
Okej. Okay. Mm.
Så det där var nog inte en skolklass, utan det var en samling av ungdomar som ville ta bilder.
Ah, okej. Okay. Och de var i vadå, 14-15 års åldern eller?
Ja, jag skulle gissa det där någonstans.
Jag fick ett medskick från min producent, och det är ju intressant att du precis hemkommen då från en sån här after work grej med Jimmy Åkesson, för att du ville liksom, min producent sa Jan vill prata om att bli cancelled. Och det har ju en upprinnelse. Vill du berätta om den?
Jag var hos, det här har ju varit en debatt som har varit igång länge med den här cancelkulturen, och det är ju många människor som, jag ska inte säga känner, men alltså är bekant med, som har verkligen råkat ut för det här och har fått sina liv förstörda. Och jag vet inte om man kan kalla det att skryta, men jag har ofta sagt att den kulturen berör mig inte, för det som jag har, det har jag själv, och där kan ingen liksom, vem ska komma och ta det ifrån mig? Och så hade jag glömt bort att jag hade ju några uppdrag kvar som jag då själv inte styr över. Bland annat så sitter jag då i Stockholms handelskammares fullmäktige. Och då har man gjort så just till Stockholms handelskammare, att man har legat på och sagt att jag är ju inte då en behagfull person utifrån vad jag yttrar. Så mig borde man göra sig av med. Och jag trodde ju aldrig att det skulle funka på mig. Jag trodde ju liksom att jag har väl levt med någon form av så överdimensionerad självbild, att jag är för viktig för andra, men ingen skulle väl göra så. Men så var det inte. Och det var lite om, det var, vad ska man säga, lite uppvaknande. Lite ledsamt, men samtidigt intressant. För jag tyckte ju om mitt uppdrag. Jag gillar Stockholms handelskammare.
Vad är det ens?
Stockholms handelskammare är egentligen, dess syfte är att lyfta fram näringslivet i Stockholm och att vara en väldigt stark kraft för att underlätta för både det tunga näringslivet och även för mindre företagare. Och sen ska det ju inte stickas under stol med att det är ju en form av bekräftelse. Det är alltså eliten av näringslivet, alltså dessa alla Wallenbergarna har suttit där. Alltså alla tunga namn som du kan komma på ifrån näringslivet har suttit där. Så det är klart att det var ju också ett kittlande för egot att man fick vara där och liksom sprätta med högdjur.
Du blev tillfrågad någon gång?
Ja, precis.
Hur länge sedan var det då?
6 år sedan ungefär.
Okay. Mm.
Så jag trodde ju i min naivitet eller enfald eller så, att jag trodde ju att jag var liksom klättrande i hierarkin. Liksom att jag såg ju att nästa steg var ju att hamna i styrelsen, och jag kände mig lite hemma och lite märkvärdig. Och så ringer ordföranden till mig för en tid sedan, och då säger han att jo, så här är det, att du är en väldigt kontroversiell person. Jag bara, ja, det är som man ser det. Och den här kontroversialiteten rinner över på handelskammaren, att mina politiska utspel och det jag gör, i och med att jag då är en offentlig person som då kan förknippas med handelskammaren, gör då att det stänker på handelskammaren, och då inte i positiv bemärkelse. Så jag bara, oj, det var tråkigt att höra. Vad är det du syftar på? För det måste ju vara en fråga liksom. Nej, det gick inte riktigt att förklara, utan det var mest att jag var kontroversiell, och det var så var det med det. Och att där hade de ett förslag att jag skulle kunna lämna handelskammaren på eget bevåg för att jag då skulle slippa skammen att bli fotad vid årsmötet. Och att jag då kunde hitta på någon anledning till att jag nu inte har tid med det här uppdraget längre och på så sätt avgå frivilligt. Och det här är ju, jag har ju ändå varit med i politiken i drygt 20 år. Så det här är ju en ganska vanligt sätt att göra sig av med folk. Alltså det här är ju den smutsiga delen av politiken som jag liksom inte trodde fanns just där.
Okay.
Mm. Så det var lite, jag blev lite fascinerad av det hela och också ledsen ska jag säga. Och sa att nej, men det har jag inte alls någon lust med, utan vi får ju träffas och så får ni istället förklara vad jag har gjort för fel. Och sen kommer det som är lite humor i det hela, för då gick jag ju, där är ju tanken då att då ska jag vara tyst och sen så ska jag lämna. Och jag är ju ganska dålig på att bara så här, ha, förlåt, ja men då går jag hem då. Mm. Utan då, när media ringde mig utifrån då vad som har hänt, så då skulle jag säga inga kommentarer förstås. Men det gjorde jag inte, utan jag sa precis som det var och så här ligger det till. Och då kommer det, då skriver ju media om det här, och då får jag då ifrån ordföranden att det är inte alls det här med att jag har varit iväg med Jimmy inte, utan det var för att jag hade en fest under coronan.
Mm-hmm.
Så det var det som var den huvudsakliga anledningen att jag får lämna.
Okej. Okay. Du hade något slags födelsedag, eller du var med och arrangerade en födelsedagsfest till din son, va?
Ja, exakt.
Han är lite boss.
Exakt. Mm. Exakt.
Okay.
Och sen lämnar jag till andra då och vad ska man säga, väga trovärdigheten i att det är det eller någonting annat. Men så nu lämnar jag i alla fall Stockholms, eller jag lämnar inte alls. Jag blev utslängd från Stockholms handelskammare med hänvisning till att jag hade en fest under corona.
Mm. Ja. Ja, och det här är ju inte din första rodeo så att säga. Du har ju varit i blåsväder förut, men jag menar det här, alltså vad gör det med dig då? Vad händer i själen? För att jag menar, först blir du ledsen som du säger, men finns det någon stridslystnad nu eller?
Ja. Ja, men precis när de ringde, jag tror. Och det här, nu ska man ju veta att nu analyserar jag ju bara mig själv, och det kan ju vara hur, det är inte direkt objektivt. Men så som jag tolkar det är att jag har lite svårt för att bli hotad eller utsatt för såna här, gör så här eller. Det vänder sig lite i mig.
Mm.
Och då, jag är lite trotsig tror jag, som ett barn. Så där att nej, säger du att där får du inte sitta, så sätter jag mig där. Och det är väl kanske ingen reklam för en själv direkt. Men ja, så blev jag. Och när då media började ringa utifrån att de hade snappat upp det här. Att det fanns en konflikt. Ja, då bröt jag ju, vad ska man säga, kutymen att säga inga kommentarer. Utan sa att nej, men, ja, det är en konflikt och nej, jag lämnar inte frivilligt. Det är inte så, utan så här ligger det till.
Mm.
Det var väl en form av stridslyssnad kanske. Men jag tror nog att, sorg är för starkt ord, men en dålig känsla då,
mm,
skulle jag säga, är starkare än, det är inte så att jag är jättearg eller vill någon annan illa, utan jag blev mest lite förvånad över att det var så. Jag trodde inte att de skulle vara så rädda. Jag trodde inte att när den här åsiktskorridoren, som jag har uppfattat det, vilket kan vara helt knasigt, men ändå börjat luckras upp en smula. Och att det skulle sticka åt det hållet. Att det var de som skulle bli nästa gruppering av rädda, det trodde jag inte.
Mm. Men är det så, jag menar, det är ju, du brukar ju citera Dr. Glas, va? Och ditt varumärke bygger ju mycket på att sticka ut. Och nu så stack det ut för mycket då, antar jag. Det beter i svansen på något sätt, eller?
Jag vet inte. Först är jag glad över att du har uppmärksammat att jag har citerat, eller försökt att citera Dr. Glas, just i det här med att i bristen därpå, att först vill man bli älskad, och så i brist därpå, och sen i nedstigande led tills man faktiskt är fruktad.
Mm.
Det sista vi människor vill vara, det är att ingen ser dig, eller känner dig, eller ingen bryr sig om dig.
Ja, likgiltighet liksom.
Likgiltigheten är det läskigaste. Själen skyr likgiltigheten. Och i den här utstickarrollen så finns det ju både smärta och glädje. För det finns ju de som uppskattar det, och det finns ju de som verkligen inte uppskattar det. När jag håller föreläsningar så brukar jag skämtsamt men ändå allvarligt säga att om du befinner dig någonstans och alla andra där är idioter, så kanske du bör titta i en spegel. För hur kommer det sig liksom att alla bara tycker, du tycker de är helt kass liksom? Om alla tjejer du träffar tycker att du är dålig, är det verkligen tjejernas fel? Då ägnar mig åt att göra det själv. Jag går fram till den här spegeln och så frågar jag så här, men hur kommer det sig nu? Alltså du i alla de större sammanhangen, förutom i liksom i stort sett de enda undantagen, så i din egen förort och din egen MC-klubb, där har du varit stabil, där finns du kvar och där funkar du. Men i alla andra forum, egentligen, i den politiska sfären, också nu i näringslivet, så har du gjort dig på något sätt, kanske inte omöjlig, men i alla fall, ja men lite så. Alltså, ja, när du säger, alltså, det är någon form av självinsikt i det, att det kan ju inte bara vara deras fel. Jag agerar ju på något sätt så att jag gör mig själv omöjlig. Och där får man väl liksom göra en analys i det. Bör jag skärpa till mig eller vad? Jag har faktiskt inte svaret på det.
Alltså, men skulle du säga att du är en provokatör då?
Ja, men det. Alltså, jag är medvetet provokativ förstås. Men jag provocerar ju inte bara för provokationens skull. Utan varje gång jag gör något så har jag en tanke med det. Och det här är återigen, nu är jag ju inne och talar för mig själv. Det finns ju, skulle man lyfta det här och se det rent objektivt, så kan man ju säkerligen finna helt andra liksom intressesvärder. Men det är att jag har i alla fall en vision om vad jag vill komma. Jag när en övertygelse i att dialog är bättre än hat, eller att när man bara liksom distanserar sig från varandra. Och då gör jag väl det kanske lite till en extrem ibland. För då visar jag på, som nu senast, först jag träffade Joakim Lamotte precis, och då sa jag det att det var ganska märkligt, Lamotte, för när du var hemma och fika hos mig och så la vi ut på sociala medier, så blev det liksom så här en anstormning av människor som tog så jätteilla upp. Hur kan du som är umgås med? Och jag blev lite så här, oj, tänkte att det var så. Och sen så träffade jag Barnosvän som är imam. Och då kommer nästan samma sak, fast från ett annat håll. Och sen träffade jag en kompis som jobbar med musik, One Kuss. Och då blir det också en sån här anstormning av, alltså, otroligt, vad ska man säga, jag ska inte säga vilsen ilska, men riktad ilska. Mm. Och samma sak när jag är med Jimmy, så är det samma sak, så blir det också så här väldigt infekterat. Och så går jag runt i de här olika leden, och nu sist då så träffar jag också representanter från partiet Nyans. Och det blir helt galet.
Okay.
Och det som har varit lite lustigt också när jag har...
Vad liksom, är det för parti, förlåt?
Men. Partiet Nyans, deras utsago är att de vill representera minoriteter. Medans andra politikers analys är att de är islamister.
Okay.
Mm. Och jag är ju nyfiken på att lyssna då. För att i och med att alla andra partier säger vad ni än gör, så liksom, gå inte till vargen, prata inte med. Och det känner jag ju igen. Historiens vingar slår och säger att ja, vi testade den grejen med ett annat parti tidigare. Hur tycker ni att det gick? Mm. Och här blir det ju lite lustigt i och med att först blir högern superarg, och sen kommer vänstern och blir superarg. Stenkastarna från ena sidan, det vill säga som vill kasta sten på svensk-dansken, blir jättearga i vissa sammanhang. Och vänsterstenkastarna blir också superarga i andra sammanhang. Så jag har liksom lyckats sätta mig någonstans så att alla ifrån ytterligheterna vill kasta sten på en.
Mm. Men okej, vi kanske skulle kunna prata lite om konsekvenstänkande i stort då. Men jag menar, festen, jag antar att det var 19-årsfest eller 18-årsfest för din son, va?
Mm.
Den går inte att göra så mycket åt. Men att välja att liksom, ja men, turnera med Jimmy Åkesson, det kan man ju låta bli. Du har ju inte så jättemycket att tjäna på det väl, eller?
Nej, det är ju en väldigt korrekt analys. Uppsidan på den, ur mitt eget perspektiv, är ju, där finns det nog bara minus att hämta.
Men varför gör du det då?
För jag tror att jag tror att politiken som sådan har mycket att vinna på det. För jag tror att ska du vara på riktigt, så kan du inte bara sitta och tycka. Utan för att ditt tyckande ska vara värt någonting så måste du också göra. Och det kan vara lite smärtsamt. Det är ju det som är att kämpa. Att göra saker på riktigt. Hade det varit bekvämt, då hade det inte varit en kamp. Och där väljer jag att göra saker som visst kan hamna på ens egen bekostnad. Men jag försöker i alla fall göra så att inte någon annan ska få det dåligt. För att min övertygelse är att det är bättre att prata. Och säger jag då att jag tycker folk ska prata, ja, då måste jag väl ändå våga göra det själv. Jag kan inte säga åt någon annan att, vet du vad, jag tycker att du ska kasta dig in i det här. Jag tycker att du ska riskera dina uppdrag istället. Mm. Det tycker jag inte är... Det känns inte hedersamt.
Men och sen om vi bara tar det här med utanförskapet då, för jag menar, jag satt häromdagen och tittade på ett samtal i någonting som heter Loungepodden med Diamant Salihu, som har skrivit en bok om förorten, och som beskrev liksom när en familj kommer till då till exempel Tensta, man pratar inte svenska hemma, så att när man väl kommer in i förskoleklass eller i första klass, ja, då är liksom den Svenna Banan-ungen ligger liksom 4 år före i språklig utveckling, och man måste börja från scratch med den som är uppvuxen i Tensta, så att säga. Det finns ju de facto ett utanförskap, och jag menar, jag är kanske naiv, men jag tycker ju liksom att, ja men fan, ska vi inte vara humanister först och sen kan vi hålla på och föra politik?
Jo, så här. Först så tror jag man måste fylla begrepp med ett innehåll, för att det är väldigt lätt att man kastar begrepp omkring sig som betyder olika för olika människor. Om man tar då begreppet humanism till exempel, så tycker jag att en av de grundläggande delarna i begreppet humanism är att man behandlar människor lika. Inte beroende på hudfärg, inte ens beroende på kultur faktiskt, utan det är samma. Jag skulle säga att en av de vidrigare uttrycken, och nu tar jag ett annat begrepp som är lite överexploaterat, men en av de vidrigare uttrycken för rasism, det är när man inte gör det, utan att man liksom behandlar människor som mindre vetande på ett inte humanistiskt sätt. Vi kan ta ett exempel från nutiden. Vi tar den här kravallerna som har varit, och människor menar på att nej, men vi måste förbjuda bränningen av heliga böcker, för att det upprör ju människor. Och då menar man att så här att, jo men de här stackarna, vet du, de kan inte rå för hur de beter sig. Ser de en bok som är så där viktig, vet du, då måste de kasta sten. Så är det. Och det är så vidrigt att tycka så om människor. Man får inte göra det, för det är inte humanism. Precis på samma sak är det med kravställande. När du undviker kravställande av vissa människor på grund av hudfärg eller kultur, så är du just, då närmar du dig att vara just rasist i ordets verkliga bemärkelse. Och så får vi inte hålla på. Det finaste du kan ge din medmänniska, det är ett kravställande. För annars så nedvärderar du din medmänniska. Och det enda sättet att komma in i samhället, att bli en del av det, det är just att kravställas, så att du känner att du är med på lika villkor. Och då kan man fråga sig så här, är det inhumant att till exempel säga, vet du vad, i Sverige, där ska alla ges möjlighet på arbetsmarknaden. Det är inte meningen, det är inte tänkt, vårt samhällssystem går inte ut på att du ska vara hemma och vakta barn. Det tar ifrån dig din värdighet, det tar ifrån samhället en intäkt, för att du ska också vara med och bidra. Och dina barn, särskilt när det kommer till dig, för att du ligger redan lite efter på grund av kulturella skillnader som kommer ligga dig i fatet när du ska in på arbetsmarknaden, så måste du åtminstone ta ansvar så dina barn inte hamnar efter. De ska in på förskola. Det skulle jag säga, det är ett uttryck för humanism. Och så tycker jag att vi ska ha det.
Ja, kravställande, det låter ju vettigt nu när du säger det. Men, men det är väl politiken som har liksom, någonstans har ju havererat ifall människor hamnar i kluster där de inte exponeras för svenska språket.
Inte kravställs, exakt där. Och det var exakt där som socialdemokratin gick vilse. när vi gick ifrån att vara just det kravställande arbetarpartiet där alla ska bidra efter förmåga till att vara de goda gåvornas givare, där vi ska stå på en piedestal och ge liksom allmosor till de stackarna som inte har förstånd eller förmåga att göra rätt för sig. Och det är inte sant, för den människan som inte har förmåga att alls bidra, de finns inte. Alla människor kan bidra på olika sätt med samhällets stöd, och det är därför vi ska ha ett starkt samhälle.
Mm. Du, det här med att bli cancelled då, och cancelled-kulturen som vi också började i, menar, förtjänar alla en andra chans?
Nej, det skulle jag inte säga.
Var går gränsen?
Ja, nu är det ju bara min egen moral. Mitt eget försök, sorry, till etik och moral. Och där är jag ju såklart färgad av min egen kultur. Och jag har ju väldigt svårt med sexualbrott. Jag har väldigt svårt med kvinnovåld. Jag dömer olika. Om någon säger att jag gav Kalle en smäll eller jag gav Lisa en smäll, så tycker jag att det är mer okej att klappa till Kalle än Lisa. Det finns grader av kriminalitet, och jag skulle säga jag umgås med människor som har gjort ganska grova brott, men inte brott. Och det här låter fel, och jag tror också att det är fel ur rätt sätt att se det. Så jag säger att den brottsligheten som jag såklart inte accepterar, men jag kan acceptera människorna bakom och fortsätta umgås med dem. Jag känner både bankrånare och våldsverkare, men jag skulle aldrig någonsin kunna tänka mig att umgås med en våldtäktsman eller kvinnovåldare.
Mm. Pedofiler antar jag heller inte.
Pedofiler är ju förstås det lägsta av det lägsta. Mm. Och jag är nog som så många andra fritt fantiserande om vad dåligt det skulle vara att jag hamnade i samma rum.
Ja, det här, säg att du skulle bli statsminister, det kanske inte är supertroligt, men...
Nej, men jag leker jättegärna med tanken.
Fritt spelrum för dig att liksom vara statsminister för en sekund och säga, hur skulle du reformera, om du skulle göra det, fångvården?
Jag skulle först och främst skulle jag ta EU på allvar. Och där, när man pratar om konkurrensneutraliteten, så betyder det att du får konkurrensutsätta allting inom EU. Så också fångvården. Och där skulle jag gå ut på upphandling. Och så skulle jag i EU. Och sen så skulle de som ger det bästa priset per dygn inom fångvården också få det. Vi är dyrast, med undantag för något kungadöme på någon, i någon ö värld någonstans, så är det dyrast, vår kriminalvård dyrast i världen. Och jag skulle säga att vi är, för att vara ödmjuk, ganska långt ifrån bäst, om man ska se till utfall.
Vad är bäst? Alltså, det vill säga färskt liksom kåkfarare som återfaller i brottslighet.
Ja, mm. Och där har vi ett problem, i och med att det är ju många länder som inte har uppföljning alls. Och vi har ju varit fantastiskt dåliga på att följa upp vad våran kriminalvård. Jag skulle säga att man bör nog ta bort begreppet vård i mångt och mycket när det kommer till kriminalvården. Men nu som haver så måste vi också komma ihåg att det är inte bara vård, utan det är också straff. Det är ju för att brottsoffret ska få upprättelse, och därför ska du också straffas. Och det behöver inte vara så att det görs bäst i en öppen anstalt i Sverige som är svindyr per dygn. Utan det kan mycket väl vara ett angränsande EU-land som gör det till en tiondel av priset. Så det skulle vara den första delen som jag skulle, vad ska man säga, göra om kriminalvården. Sen så skulle jag ha, efter när man då har straffats, så stannar vi inte där, utan då kommer också vården. Det vill säga, på vilket sätt ska de här människorna ges möjlighet att komma tillbaka in i samhället? Och är det så att du har begått ett grövre brott, ponera som ger på straffskalan över 3 års fängelse, och du inte är svensk medborgare, så ska du återvända till det landet som du kommer till. Och du ska också göra avtal med de länderna, alla de länderna som finns som inte är krigsförande, att de ska ta emot sina medborgare mot att vi ersätter dem med kanske till och med hälften av en svensk dygnsersättning. På så sätt så att du rejält får avtjäna ditt straff i ditt eget hemland, för det är också där du ska få vara kvar efter straffet. Du ska inte tillbaka till Sverige. Så med de två ganska enkla, om man nu ska... Svårt att säga enkelt med utifrån ett politiskt perspektiv. Men med de förändringarna så tror jag vi skulle kunna få en väldigt stor förändring i människors beteende i förhållande till kriminalitet och också en enorm besparing för Sverige.
Det blir inga straffrabatter i ditt Sverige?
Nej, utifrån att jag tycker att det heliga är att se till är brottsoffret och brottsoffrets upprättelse. Och om du blir rånad och pissad i munnen av någon så tror jag att det kommer du må ganska dåligt av. Men om de personerna har gjort värre saker också så kommer det som de har gjort mot dig inte tas under beaktande. Utan du kommer bli inte på något sätt, vad ska man säga, du kommer inte få upprättelse överhuvudtaget. Och det är inte värdigt ett rättsväsen eller ett rättssamhälle att ha det på det sättet. Därav är straffrabatten ett otyg.
Och nu kanske vi då kan komma in på det min surt förvärvade poäng i att liksom du som är uppvuxen då i förorten så att säga har bevisligen tagit dig därifrån väldigt långt därifrån på många sätt
och ofta där.
Ja, det kan jag tänka mig. Den stora valfrågan, nu kom ju NATO och förstörde alltihopa, men det var ju liksom, den, liksom gängkriminaliteten och så vidare.
Jag skulle säga kriget kommer att förstöra det.
Ja, det gjorde det förvisso. Ja, jo.
Först coronan och sen kriget.
Ja, men det har varit en stor debatt kan man väl säga.
Verkligen.
Kring de
berättigad.
Ja. Vad är din take på det här? Du, liksom, med dina erfarenheter. Vad ska vi göra åt de kriminella gängen och skjutningarna?
Det mest effektiva. Det finns ingen ska jag inte säga. Men det är en ganska låg rädsla för att hamna i ett svenskt fängelse. När folk säger att det är som att vara på semester så kanske det är att ta i vissa delar, men i vissa delar också korrekt om du jämför med fängelser i andra länder till exempel. Däremot att bli utvisad, det är smärtsamt. Att hamna någonstans där man kanske inte ens har några minnen. Och tittar man på dem som döms i våld i sammanhang gängrelaterat så är många av de människorna, de är inte svenska medborgare, de är uppehållstillstånd men inte svenska medborgare. Och där måste man vara noggrann med att säga att en utvisning är en utvisning. Även om det är så att personen som har begått det här grova brottet inte har gjort värnplikten i sitt land och därmed riskerar att hamna i fängelse i hemlandet på ett sätt som inte alls kommer vara behagligt, så skulle jag säga att det borde du ha tänkt på innan. Attacken för kaffet att du får komma till ett land i fred där du ges alla möjligheter som finns överhuvudtaget. Att tacken då är att bete sig. Det är inte tack, utan då är det tack vad jag gör.
Fast vi pratade om det tidigare, just det här med att hur liksom många förortsungar, om jag generaliserar, hamnar efter i språkligt och då det, man kommer aldrig kapp i skolan.
Det där
är det inte samhällets liksom roll att ta hand om de här barnen?
Jag tror man måste skilja på emotionalitet och viljan till hur någon ska vara. Det finns en tradition i Sverige, ja, som har levt kvar framförallt på socialhögskolan under väldigt, väldigt många år. Och det är den här sanningen som är ganska långt ifrån sanningen egentligen. Det är att allting hänger ihop med fattigdom och att det är synd om syndromet. Att det är så här, nej men tänk, det är synd om honom, därför blev han kriminell. Du tog upp din pappa som ett exempel. Jag tycker om att göra reflektioner kring människor som betyder någonting. För att det hos mig själv i alla fall så gör det skarpare. Jag tycker väldigt mycket om min mormor. Hon är inte med längre, men hon växte upp. De var 11 syskon. Och de hade en lägenhet som var ungefär 40 kvadrat. De fick uppleva en fattigdom som är svårbeskrivlig. Alltså som är fattigdom när den är så fattig. Du vet, jag har inte mat, jag kan inte äta mig mätt på dagarna. Hon gick aldrig ut och rånade någon. De pissade inte folk i munnen och de gjorde inte vidrighet mot andra personer trots att de upplevde fattigdomen på ett sätt som är så mycket, mycket, mycket värre än vad man nu kan uppleva som fattigdom i Sverige. Det är inte sant att fattigdom gör människor kriminella. Vi har olika förutsättningar som man kan göra olika saker med. Men att falla åt ett håll där man gör sig själv till offer och därav hamnar i ett utanförskap som genererar kriminalitet och där man ger sig på andra människor och man urskuldrar sig med att det är synd om mig själv eller mina förutsättningar är sämre, därav gör jag det här. Nej, det enda det gör det till, det är en skitmänniska.
Fast alltså jag menar, jag tänker så här, min bild av hur man hamnar i kriminalitet är ungefär så här, och den är säkert superförenklad och supernaiv och mycket, väldigt mycket innerstadsperspektiv, men man går i femman, man är 10-11 bast, det går åt helvete i skolan, man fattar inte varför man är där. Det står en kille utanför och säger, hörru, ska inte du skita i det här plugget och tjäna 10 000 spänn istället på att ta den här väskan till den där killen där borta? Det låter som en bra deal, tycker jag. Jag tar den. Och sen så eskalerar det därifrån, tänker jag. Jag menar, du såg ner vad det nu var, parkeringsautomater och plundrade dem. Det hade ju kunnat gå åt helvete för dig också på exakt samma sätt som det gör för de här kidsen. Det var bara en annan tid.
Ja, det är ju alltså ur den tidens perspektiv så gjorde du ju det. Mm. Jag fick ju de insatserna som samhället hade till hands då. Men jag skulle säga att hade jag fått välja, om jag fick gå tillbaka och ändra på samhällets insatser. Så den lekstuga av insatser som var, att det vill säga att där var det verkligen, är det så synd om fattiga ungar. Liksom. Nu ska snälla socialtjänsten se till så att ni får uppleva alla fina saker som de vanliga medelklassen kan få göra. Vilken konsert vill ni åka på då? Vilket ställe vill ni åka slalom? Och den här urusla idén om att så här, men nu ska vi göra så här fallövningar tillsammans och så här, ni lär lita på varandra. Det enda man gjorde det var att man skapade en mer tajt en sammanhållning i ett kriminellt gäng. Tack för den liksom. Mm. Är det någonting, återigen, tillbaka till forskningen och också till biologin. Det vill säga att det som du får framgång genom att göra, kommer du göra mer av. Om du agerar skit och så får du bra, då kommer du att fortsätta agera skit. Och det är det som händer när samhället ger dig någonting. Alltså, så som man gjorde då och som man fortfarande gör. Det är inte, vi har nått vägs ände, och det är nästan fascinerande hur vi kan tro att dåliga idéer blir bättre om man slänger mera pengar på dem. Efter liksom decennier av misslyckande så fortsätter man att göra mer av det som inte fungerar. Och det är både fascinerande samtidigt som att det är sorgligt, för att det är de vanliga människornas pengar och de vanliga människornas samhälle som vi förstör och gör otryggt.
Det känns som det är så här, okej, okay, det ska vara hårda tag, och om du är utlandsfödd eller har inte svenskt medborgarskap så ska du ut. Nej, är det så enkelt verkligen? Ja, får du ordning på förorten på det sättet, så att säga?
Ja, jag tror att du måste ju jämföra med så som det är nu. Jag skulle inte, att om du är utlandsfödd, du kan vara född var du vill så länge när du har ett svenskt medborgarskap så är du svensk, punkt. Ingen kan göra någonting åt det. Men om du inte är det och du beter dig, så självklart så ska du utvisas. Alltså, vem är du som människa om du säger att nej, det tycker jag inte alls. Han fick våldta några stycken här och slå sönder lite folk. Det är klart att han ska få vara kvar i Sverige. Alltså, vilken form av humanist är du då?
Nej, men jag säger inte...
Jag exemplifierar. Jag tror att någonstans så finns det en snällism som tror att du är snäll när du beter dig på ett sätt som går ut över andra. Det vill säga när förlåtelsen blir extrem. Alltså det är så här, nej, men nu har han lovat till en socialsekreterare att han ska inte begå några mer brott. Så nej, men då fick han skyddstillsyn och samhällstjänst.
Men det faktum att vi leder Europas liksom liga över hur många skjutningar vi har i Sverige. Det måste väl rimligen ha att göra med att det finns en jävligt lukrativ narkotikamarknad där.
Det har att göra med att det är ett väldigt lukrativt land att vara kriminell i.
Okay.
För att det finns inte konsekvenser. Det finns ju så många tragiska exempel på hur det ser ut när polisen går in. Hur polisen backar, springer, får sina bilar uppeldade. Och jag tycker att man måste våga höja sig och titta lite större. Och vi har ju grannländer. Vi brukar ju säga att Finlands sak är vår. Det är vi ihop liksom. Vi är nära. Varför inte testa att åka till Finland och kasta lite sten och tända eld på en polisbil eller skrika åt en finsk polis att hans mamma jobbar som prostituerad? Bara för att testa. Mm. Hur kommer det sig att Finland inte är i närheten? Hur kommer det sig att, visst, nu börjar det ju hända en hel del saker i Norge också, och även liksom ja, om man ser till Finland nu och för 20 år sedan så händer det ju saker. Men vi spelar ju helt olika ligor.
Du, fan vad det springer iväg vårt samtal. Jag har liksom 95 000 frågor kvar. Och vi...
95 000 är svinmånga.
Jag vet. Men vi backar bandet lite och så ska vi se om vi kan liksom, göra en otrolig sista 20 minuter ish av det här.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Jag tror att människor är liksom jävligt nyfikna på, du bygger då ett vårdimperium.
Det är nog överord. Alltså, jag skulle gärna säga att jag byggt ett vårdimperium. Det har jag inte, utan det jag byggde främst en vård- och behandlingsmodell.
Okay.
Som inte bara var teoretisk, utan den, vi byggde den utifrån behandlingshem, öppenvård och framförallt en kognitiv lärlingsutbildning. Och där vi följde upp ungdomar under hyfsat lång period, så man kunde visa på att det här fungerade. Det man då kan kalla ett imperium, det var ju först när jag hade sålt modellen, så jag fick in pengar. Och då köpte jag också in mig i ett större vårdbolag. Och där var vi väl som mest drygt 7000 anställda. Och det kanske man kan kalla mer imperium.
Men
det var ju efter att jag hade blivit ekonomiskt oberoende.
Mm. Så för det tror jag inte bara jag är nyfiken på. När man då är god för en kvarts miljard helt plötsligt från att ha inte varit det. För att jag menar, du kommer ju i princip från ingenting från början, antar jag.
Ja, jag skulle väl säga att jag började på minus i alla fall.
Ja, det var ingen silversked. som stack
Nej,
ut?
Nej, det fanns nog inte så mycket skydd. Nej, så Nej.
Alltså, vad gjorde det med det? Vad hände själsligt där? För att någonstans, jag har ju, känner andra människor som har cashat ut som faktiskt blir rätt vilsna av det.
Nej, och när du säger det så jag har inte tänkt på det på det sättet. Men jo, absolut så inföll sig ju en vilsenhet i det. Du blev ju någon som du inte var innan.
Mm.
Och det jag är tacksam för i den situationen, det var att jag gick till trygghet istället för någonting annat. Och tryggheten jag höll kvar i, det var mina vänner. Alltså de som jag har haft ett helt liv, som jag också ganska ofta får kritik för att jag har. De höll jag kvar i. Jag höll kvar i mina vanor och det som var jaget. För jag tror att det är väldigt lätt att tappa fotfästet och bli någon som man inte är, för att du blir ju någon som du inte var per automagi, så att säga.
Mm.
Sen så gjorde jag ju en väldig massa saker som jag kanske kunde ha skitit i. Men ingenting som slog mot det som var viktigt för mig. Utan jag höll i min, det jag älskar mest, min fru, och jag höll i mina närmaste vänner. Och jag böt inte umgänge, utan jag fortsatte att vara precis samma snubbe. Jag blev en, och är, jag är en fattig man med mycket pengar.
Mm.
Och det fortsätter jag att vara.
Du gick ut ifrån den där affären med 250 miljoner.
Ischligt, jag får fortfarande inte. Men,
Okay. Men har du otroligt mycket mer pengar än så nu?
Jag har haft ganska mycket mer pengar än så. Eller ganska mycket mer pengar än så. Och så som har kommit och gått i omgångar. Men om man nu ska bara slänga sig med begreppet riskkapitalist, det är ju väl egentligen det som jag gör. Liksom. Jag jobbar med riskkapital även om jag själv inte är speciellt riskbenägen. Så jag har gjort ofantligt dåliga affärer på vägen, samtidigt som jag gjort en hel del okej. Okay. Och just nu som börsen står sig, så måste jag väl säga att nu var det ganska länge sedan jag var så här fattig. Och man har gjort bort sig på olika sätt. Men det där kommer ju och går. Och jag hade, det är ingen hemlighet att jag hade som ett steg att jag sa att en yard brukar jag säga. En sån skulle jag vilja ha. Och där är jag inte än.
Alltså en miljard?
Ja, det tycker jag skulle vara, det känns lagom.
Mm. Okej. Okay.
Men vi får väl se vad det tar vägen.
Så här, vinster i välfärden, kan man säga att du har gjort det?
På sätt och vis. Man kan säga att vägen till förmögenheten drev jag ju privat vård och omsorg. Och efter förmögenheten, och det som jag tror att de flesta, vilket är antingen tragiskt eller komiskt, hur man nu vill, jag väljer att se det komiskt, det är ju när man förknippar mig med flyktingförläggningar och migrationsboenden och diverse. Och det man glömmer bort, 2010 var ju då jag tjänade pengarna.
Mm.
2015 blir det en flyktingkatastrof. 2015 går alla kommuner ut och säger att det här är kaos, vi vet inte hur vi ska lösa det här. Skickar ut då förfrågningar, har det några som kan arrangera boenden? Och jag, likt väldigt många andra, lämnar anbud i en upphandling, vinner de här upphandlingarna, och i det fanns det en väldigt bra, förvisso väldigt kortsiktig, men väldigt bra marginal. Alltså långt efter att jag tjänade pengar. Och där väljer då media, såklart medvetet, att lägga ett sånt fokus så att de som nu läser tror att jag har tjänat mina pengar på flyktingboenden, vilket är så långt ifrån verkligheten man kan komma. Jag ponerar totalen kanske 20-30 miljoner på under den ganska långa perioden, varav i stort sett, jag ska inte säga allt, men åtminstone hälften försvann genom de tvingande aktiviteterna i att köpa stora lokaler runt om i landet, som då förstördes på olika sätt, och en del brann upp och en del när de väl var klara, när man då skulle avyttra dem igen, som var typ värda 20 spänn. Så den affären var inte ens liksom bra.
Nej.
Alltså klart att det var en vinst i det, men det var inte bra.
Men är du mot det rent principiellt egentligen?
Inte i sin helhet. Jag, alltså om,
nej, det lät ju inte så med kriminalvården till exempel.
Ja, kriminalvården, Jag tror att vi kommer hamna i en situation när vi har privata fängelser. HVB-hem tycker jag ska... Där behöver verkligen kommunerna konkurrensutsättas. Det som behöver göras om där, så är det, så är det främst då kontrollfunktionerna. För att det är så ofantligt inkompetenta, trötta människor som jobbar med just tillsynen. Alltså det är en myndighet som är katastrofal. Den borde vi verkligen stänga ner och göra något annat av. Men det vi måste se över, det är den privata äldre omsorgen av äldre. Och där måste grunden till uppdragen ses över. För att nu så görs det upphandlingar som går ut på att man ska göra saker och ting så billigt som möjligt. Och att tillåta sig att våra äldre som har byggt det här landet, att upphandlingar går ut på att vi ska ta hand om dem så billigt som möjligt. Det är smutsigt. Det får inte vara så. Det ska självklart vara kvalitetsupphandlingar, och de ska vara generösa. Så att det ska ställa att de här kraven ska de äldre ha. Och sen så får liksom, det är bara liksom kvaliteten utöver som ni kan tävla om. Och det här är pengen som ni har. Och det är absolut inte en billighetsdel. Och sen ska kommunerna ställas mot det privata och tävla med varandra för att de äldre ska få det så bra som möjligt. Mm. Privat skola har jag ganska svårt med, men jag har också svårt att se att man skulle liksom förbjuda det på något sätt. Och att förbjuda vinster i välfärden, att säga att alla får driva men ni får inte ha någon vinst, det är ganska naivt. Det som är bra med, vad ska man säga, vinster i välfärden när man ser till vård och behandling, för där behövs det verkligen, det är att de modellerna som fungerar ska ju också attraheras. Det vill säga att de ska tjäna pengar på ett sånt sätt så att de öppnar flera sådana behandlingshem för att det blir billigare för Sverige och bättre för ungdomarna.
Du, jag får liksom skippa mina följdfrågor, jag ber om ursäkt för det, men jag måste hem till barn. Men du, vi är nästan klara, och du har liksom på något sätt din vana trogen haft svar på allt. Du är liksom, du känns så himla tvärsäker. När blir du svarslös?
Jag skulle säga att jag blir väl ganska ofta svarslös där jag hänvisar just till att det här är min upplevelse. Att jag har en upplevelse, skulle jag säga, det är ganska långt ifrån tvärsäkerhet. Jag är ganska ofta osäker, och då försöker jag säga att jag vet faktiskt inte.
Jan Emanuel, det här var ett samtal som drog iväg åt alla möjliga håll, men nu är det slut.
Jag tyckte att det var ett roligt samtal. Du är rolig att prata med.
Tack för att du kom.
Tack. Jag tyckte att det var ett roligt samtal. Du är rolig att prata med.
Tack för att du kom.
Tack.
Som sagt, flera följdfrågor och ämnen som inte hanns med, men jag hoppas att du hade behållning av intervjun ändå. Desto snabbare är Uppvärvning, Sveriges kortaste talkshow, som du hittar på Instagram. Värvet produceras av Ninni Westin, hostas av Acast och leds av mig, Kristoffer Triumf. Om en vecka låter det till exempel så här i den här kanalen. Yes, Little Jinder, Sveriges minst tråkiga person, är aktuell med ny musik och Värvet. Vi hörs då, om inte förr. Tack för idag. Hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni
Nastro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.